Och förra timmen höll vi på en del att läsa i andra konungaboken 20. Jag tror vi blev inte riktigt klara med det. Det är konung Hiskia som får ett besök av Jesaja. Som säger till honom, dra försorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskia, han vänder sig mot väggen och ber till Herren. Och Gud skickar tillbaka Jesaja och säger det att du ska leva i 15 år till. Jag har hört din bön. Och det var den bönen det gick ut på, den här profetian. Gud visste naturligtvis hela tiden hur det skulle komma att bli till sist. Men han ställer Hiskia inför en svår situation. Och faktum är att riket befann sig i en mycket utsatt position i dessa dagar. Det var på vippen att assyrierna hade tagit allt sammans. Men nu försvarar Gud riket. Och det äger beståndet bra tag till. Och jag tror att det är till följd av kungens bön som Gud skonar landet den gången. Och den bönen var egentligen vad Gud var ute efter, fast det kanske var lite svårt att se. När man först fick höra det profetiska budskapet, men Gud visste kanske att Hiskia skulle komma att vända sig till honom i ivrig bön. Och när han skickar tillbaka Jesaja, då finns hela budskapet där. Jag ska ge dig 15 år till och jag ska skona landet. Då talar Gud i klartext vad det är han kommer att göra. Och så sker också. Vi ska gå till ett annat sånt här exempel på en misslyckad profetia. Misslyckad inom citationstecken, andra konungaboken 3. Och jag vill ta de här exemplen lite grann för att uppmuntra den som har en profettjänst. Du kommer aldrig att kunna få uttala profetior som alltid slår in. Utan du kommer ständigt där du går fram och meddelar verkliga profetiska budskap. Nu menar jag inte kunskapens ord om sånt som redan finns, något som redan är, utan du talar profetiskt in i framtiden. Du kommer många, många gånger att få se det. Det kommer aldrig att ske. Därför att människor gensvarar inte på rätt sätt. Och du får inte låta det nedslås. Det vi ska läsa om nu är profeten Elisa. Och han lät inte sin frimodighet ta sig från sig fastän det blir pannkaka av alltihopa som vi strax ska se. Det är så att det råder krig mellan Israel och Moab. Och man vill ha ett profetiskt budskap över det här kriget, hur folket ska handla och vad Gud vill i den här krigssituationen. Och man får tag i profeten Elisa. Vi hoppar in i den 16:e versen. Där börjar Elisa profetera. Så ska vi läsa kapitlet ut. Och han sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop, ty så säger Herren. Ni ska inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge er Moab i er hand. Och ni ska inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni ska fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor och alla bördiga åkerstycken ska ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edoms sidan så att landet fylldes med vatten. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem. Och alla de som var i vapen för ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sa de, det är blod. Kungarna helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring Moab. Men när de kom till Israels läger bröt israeliterna fram och slog moabiterna så att de flydde för det. Och de drog in i landet och slog ytterligare moabiterna och städerna förstörde de. Och på alla bördiga åkerstycken kastade de var och en sin sten. Tills de hade överhöljt dem och alla vattenkällor täppte de till och alla nyttiga träd fällde de så att de till slut lämnade kvar endast stenarna vid Kir Hareset. Men när slungkastarna omringade staden och besköt den och Moabs kung såg att han inte kunde hålla stånd i striden tog han med sig 700 svärdbeväpnade män för att slå sig igenom till Edoms kung. Men det kunde det inte. Då tog han sin förstfödde son, den som skulle bli kung efter honom, och offrade denne på muren till ett brännoffer. Då drabbades Israel av svår hemsökelse, så att de måste bryta upp och lämna honom i fred och återvända till sitt land igen. Här hade Gud sagt, ni ska få alltihopa. Det är bara att marschera på. Och detta krigsföretag, det slutar med fiasko. I början såg allt ut att gå vägen, precis så som Elisa hade profeterat. På slutet spårade ur. Konstigt. Jag tror att om du och jag hade varit Elisa, så hade vi gått hem och dratt något gammalt över oss och sagt så här, att jag ska akta mig för att profetera i framtiden. Man gör bara bort sig. Men vi måste förstå, profetian är ingen spådom, utan den är bara en sorts Guds principiella viljeförklaring. Vad var det som hände här? Jo, allting gick bra tills Moabs kung plötsligt offrar sin egen son på stadsmuren. Offrar till vem? Till avgudarna. Nå, varför står han på stadsmuren och gör det? Det kan väl inte vara någon särskilt bekväm plats. Dessutom riskabel, det måste flyga pilar och sånt inom luften. Jo, vitsen med det hela är att det ska också israeliterna se, och det gjorde de. Och nu kommer det intressanta. De trodde på avgudarna. Halleluja. Och när de gjorde det, så grips de av fruktan. De har inte längre en tro för det Gud har lovat. Utan de tänker plötsligt att aj, 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 nu offrar han sin egen son. Och det måste ju avgudarna tycka var väldigt fint. Och så börjar de att vingla och vackla. Deras eget gensvar i tro på det profetiska löftet upphör. Och därmed upphör också löftet. Det finns inga texter som talar om att Elisa tog särskilt illa vid sig av det här. Och jag tror han gjorde rätt i det, om det nu var så. För vi måste förstå att gensvaret på det profetiska löftet är en väldigt viktig beståndsdel, och är egentligen, så att säga, en svag länk i den profetiska funktionen i församlingen. Prövningen är en svag länk och gensvaret är en annan svag länk. Vi kan se lite gammaltestamentliga exempel på de här funktionerna nu. Vi kan gå till Jona, kapitel 3. Fjärde versen. Och Jona begav sig på väg in i staden en dagsresa och predikade och sade, det dröjer ännu 40 dagar så ska Nineve bli förstört. Då trodde folket i Nineve på Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve stod han upp från sin tron och la av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stores påbud och sade, ingen människa må smaka något, inte heller något djur av vare sig fäkreaturen eller småboskapen. De må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur ska hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet? Kan hända vänder då Gud om och ångrar sig och vänder sig från sin vredesglöd, så att vi inte förgås. Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så. Och det här är ju också ett litet exempel på gensvarets konst. För att profetian, den var ju enkel och entydig. Om 40 dagar så smäller det. Inget snack, inga villkor, ingenting att inga finstilta paragrafer i det här om att ni kan ju omvända er så kan vi se hur det går. Eller så. Utan budskapet är mycket kort och mycket entydigt efter intellektuellt förstånd mätt, så att säga. Man skulle lika gärna kunna ha sagt att ja, det var ju tråkigt, det är inte mycket att göra åt det här. Eller hur? Men då hade man uppfattat detta som en spådom och inte som en profetia. Och människorna i Nineve uppfattar detta som en profetia. Kungen utlyser omedelbart en landsomfattande fasta, en som omfattar även kycklingar och knähundar och huskatter. Och så står det att då nu Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så. Det här ger oss en bild av en Gud som kan ändra sig. Och det är naturligtvis en på sitt sätt felaktig bild. Gud visste hela tiden hur det skulle komma att gå till sist. Gud är ju en Gud som kan förutse saker och ting. Och därför är han ju egentligen inte en Gud som ändrar sig, utan det är ju bara så som det ser ut ifrån mänsklig synvinkel. Vi som lever i tidens dimension, vi tycker det ser ut som om Gud ångrade sig. Sen är det ju intressant att se att Jonas eget gensvar på den här profetian var ett lite annat. Han blev ju väldigt besviken när det gick som det gick. men det är ju en annan femma. Också profeten har ett förhållande till sin egen profeti. Vi kan gå till Jeremiabokens 18 kapitel. Och där kan vi läsa de första 10 verserna. Det börjar som så ofta när det handlar om profetior med att det står att Herrens ord kom till profeten, han sade. Herrens ord är han. Jag vet inte om du har lagt märke till det i Gamla testamentet förut. Det är alltid Jesus som är på färde här. Herrens ord, han sade. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick han ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig, han sade, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Den ena gången hotar jag ett folk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ned och förgöra det. Men om då det folket omvänder sig från det onda levande mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång lovar jag ett folk och ett rike att jag vill bygga upp och plantera det. Men om det då gör vad ont där i mina ögon och inte hör min röst, så ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra det. Alltså här säger Gud, jag kan ställa ut löften. Jag kan lova ett folk och ett rike att jag ska bygga upp det. Och sen så lever man fullständigt borta från mina vägar. Och då är jag inte bunden av det löftet. Jag kan ångra mig, säger Gud. För profetian är ingen spådom, utan den är en förespegling av Guds vilja in i det kommande. Och den kan komma att ändras om inte vårt gensvar är det rätta. Om vi går till första Samuelsboken 15 så stöter vi på det här begreppet att Gud kan ångra sig. Du vet, det är ju det kapitlet där kung Saul går ut i krig mot amalekiterna. Och så gör han inte som Gud har sagt, och Gud skickar sedan dit profeten Samuel, och det blir ett jättelångt samtal här där Saul kommer med alla tänkbara undanflykter. Vi har ju läst det där förut och granskat det i detalj. Men jag vill bara fästa din uppmärksamhet på hur det står i 11:e versen. Ja, vi kan ta 10:e och 11:e versen. Då kom Herrens ord till Samuel. Han sade, jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och inte verkställt mina befallningar. Där har du en Gud som kan ångra sig. Men vi kan hoppa ner till 27:e versen när Saul och Samuel har talat färdigt i stort sett. Då står det så här, när nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom, Herren har idag ryckt Israels kungarik ifrån dig och gett åt en annan som är bättre än du, och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Och om man tittar i hebreiskan så är det samma ord som står på båda ställena. Det är ju lite lustigt det här. Men vi måste alltså förstå att Gud vet hela tiden vad han gör. Detta att han kan ångra sig, det är bara någonting som det ser ut ifrån vår utsiktspunkt. När vi inte gensvarar på hans tilltal på rätt sätt. Det hade ju inte Saul gjort. Vi har hittills så att säga rört oss på det personliga planet. Alltså vi har nu talat om profetian som församlingsfunktion, eller hur vi ska uttrycka det. Profetiska budskap som så att säga handlar om nutid eller nära föreliggande framtid, kanske rättare sagt, på det personliga planet. Och där är det helt visst så att du kan göra Guds avsikter om intet i ditt eget liv genom att inte gensvara. Men när vi ser ut över Guds handlande med mänskligheten, så finner vi att Gud får alltid som han vill i alla fall. Och det är mycket spännande. Ett spännande kapitel. Och en pusselbit i det här, det är generationsväxlingarna. Det Gud inte får genomfört i en generation, det kan han låta komma till utförande hos de efterkommande. Och på något sätt så befinner sig då Gud hela tiden i nedstigande släktled. Det han inte får gjort i din generation, fast han ville få det gjort i ditt liv, det kanske han får göra i dina barnbarns barnbarn, om det nu blir några sådana innan Herren kommer. Du kanske får skynda dig. När Herren till exempel låter folket gå in i Kanans land, så talar han om exakt vilket område de ska få. Och han säger till Josua, var plats som er fot beträder ska ni få. Och Gud säger ordentligt till, ni ska fördriva alla folk som bor inom det här området. Och detta var ju alltså ett profetiskt tilltal och måste gensvaras i lydnad. Det gjorde ju inte folket. Utan när man hade tagit så mycket mark som man själv var nöjd, så slog man sig ner och tyckte det är för tråkigt att kriga. Det får någon annan göra. Och så utförde man inte Herrens befallning. Och så småningom så talar Gud och säger att eftersom inte ni har fördrivit dessa folk, så ska inte heller jag fördriva dem, utan deras avgudar ska bli till en snara för er. Herren ångrar sig, fast han hela tiden visste hur det skulle gå. Det kan vi bland annat läsa om i Mose avskedssång, som Mose hade framburit som ett profetiskt budskap innan man ens gick över Jordan. Gud blev inte överraskad, men från mänsklig utgångspunkt ser det ut som Gud hade ångrat sig. Okej. Gud överger inte sin plan för det. Det är bara det att människorna gör att det hela tar lite längre tid än det hade behövt göra. På samma sätt som när Gud snabbt ledde Israels folk till gränsen för Kanans land och sa, nu kan ni gå in och ta landet. Men så började de krångla och konstra och böka där. De skulle inte göra det, utan det fanns så förfärligt mycket otäckighet i det här landet och sådär. Och Gud säger, ja okej, 40 år till då i öknen. Men i alla fall, förr eller senare så kommer de efterkommande, nästa generation, till Israels gräns. Det är hela tiden detta mönster som vi ser. Gud förverkligade, men i ett senare släktled. Och vi kan ju till exempel se på Jeremiabokens 22 kapitel. Där vi kan läsa verserna 24-30. Så sant jag lever, säger Herren, om du Konja, Jojakims son, Judas kung, än var en signetring på min högra hand, så skulle jag dock rycka dig därifrån. Och jag ska ge dig i de mäns hand som står efter ditt liv och i de mäns hand som du fruktar för, nämligen i Nebukadressars, den babyloniske kungens hand, och i kaldernas hand. Och dig och din moder, den som har fött dig, ska jag slunga bort till ett annat land där ni inte är födda, och där ska ni dö. Till det land dit deras själ längtar att återvända, dit ska de inte få vända åter. Är då han, denne Konja, en föraktlig, krossad bild eller ett värdelöst kärl? Eller varför har det blivit bortslungade, han och hans avkomlingar, och kastade bort till ett land som de inte har känt? O land, 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 hör Herrens ord. Så säger Herren. Skriv upp denne man som barnlös, som en man som ingen lycka har haft i sina livsdagar. Ty ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Konja, eller Jekonja som han kallas i de historiska bibelböckerna. Han var en av de sista kungarna här på judatron. Och detta är väl uttalat som en profetia innan Nebukadnessar kommer första gången 606 före Kristus. Sen insatte han ju en lydkonung på Jerusalems tron. Och så blev det ju ett nytt uppror emot Babel. Sidkia, som den sista av dessa lydkonungar hette, han blev ju sedan besegrad 586, alltså 20 år senare. Men det intressanta är ju detta. Att till denna kung av Jerusalem så säger nu Gud att skriv upp denne man som barnlös. Ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron. Och ändå hade ju Gud sagt till David så där en 450 år tidigare att det ska alltid sitta en avkomling av dig på tronen i Jerusalem. Men vi vet, människorna hade inte gensvarat på det tilltal som Gud gav till David. David hade inte ens gjort det själv. Efter hans förhållande med Batseba och allt det här så kommer ju Natan och säger att svärdet ska inte vika från ditt hus. Det ska inte bli det rika av frid som jag hade önskat mig och från början hade lovat. Sen kommer Salomo med alla hans utländska hustror och avgudar altaren. Och Gud säger att nu måste riket splittras. Och riket splittras. Sen kommer allt mer avgudadyrkan in. Man kommer hela tiden bort ifrån Gud. Och Gud visar att han är en Gud som ångrar det han har förespeglat från början. Och nu plötsligt säger han ingen avkomling ska sitta på Davids tron. Men du behöver bara läsa vidare. Vi hoppar lite grann fram in i 23 kapitlet och 5 versen. Så ska du se Gud, han får alltid som han vill till sist i alla fall. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som konung och ha framgång och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Gud kommer inte att ge sig för fridsriket finns där med Messias konungen som kung, avkomlingen till David, Guds egen son. Det är naturligtvis en lite hypotetisk och teoretisk fråga det här. Om allt hade kunnat gå väl, så att säga, om David hade hållit sig i skinnet och Salomo hade hållit sig i skinnet och allt det här. Hade då Guds eviga avsikt kunnat upprättas redan med dem? Både ja och nej. Om de verkligen hade gjort det så hade det gått. Men mänsklighetens historia är ju bland annat till för att visa oss att vi klarar inte detta i oss själva. På samma sätt som lagen inte blev given som ett rättesnöre för vårt liv utan som någonting som skulle uppenbara vår synd. Guds definitiva plan var Kristus. Låt mig få ta ett annat skojigt exempel. Vi ska gå till Matteus 16 kapitel. Så ska vi där ta ett ord från Jesu mun som satt mycket myror i huvudet på folk. Vi ska se, det står mot slutet här. 27 och 28 verserna. Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannoliken, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Vad betyder det egentligen? Kan det förstås på något annat sätt än att Jesus borde ha återkommit inom en generation? Och det här har ju blivit föremål för mycken undran och många lärda avhandlingar. Kan Jesus möjligen ha menat att de som står här ska inte smaka döden förrän anden utgjutes på pingstdagen, som somliga har velat tolka ihop det till? Men här står ju också talat om domen. Då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så det låter ju verkligen som Jesu slutgiltiga återkomst. Och Jesus säger att den ska komma att ske inom en generation. Och så river man sig i skallen och så tänker man, ja, Bibeln kan ju inte vara särskilt verbalinspirerad. Eller också visste Jesus inte vad han pratade om. Jag vill tillhandahålla en tredje tolkningsmöjlighet, nämligen denna. Att det här är en profetia och inte en spådom. Och det hade funnits en möjlighet att det här hade kunnat ske om man hade gensvarat på rätt sätt, men det gjorde man inte. För Jesus säger också, om vi går till Matteus 24 och 14, att innan han kommer tillbaka så skall budskapet om riket förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. Om du tar de här två texterna och lägger samman dem, så får du lite grann en bild av vilken form av gensvar som hade varit nödvändig redan ifrån den här första generationen om de skulle fått se Jesus snabba återkomst. Men istället så fastnade man på något sätt i Jerusalem. Där var oss gott att vara, låt oss här bygga hyddor. Och folk kom ju inte ens utanför stan förrän Gud fick låta förföljelsen bryta ut. Då först blev människor kringspridda och hamnade i det förhatliga Samarien till och med. Och vi vet hur det var när Petrus hade varit hos Cornelius och döpt honom. Då blev det stort, höll jag på att säga, samfundsgräl efteråt. Döpa en hedning. Vi förstår att här fanns det mycket gammal mänsklig och farisisk surdeg som hindrade Guds verk. Man var inte alls till en början inställd på att utbreda budskapet om riket ut till alla folk, utan man körde vidare i de judiska julspåren. Det här är bara för oss. Man hade inte förstått Guds avsikt. Och man hade inte gensvarat på rätt sätt. Gud var ju till sist tvungen att ta en outsider, nämligen Saulus från Tarsus, för att ordentligt få ut budskapet till hedningarna. Med den försening som det innebar. Därför att han skulle ju genomgå sin lärjungatid och lärjungaträning, om den nu tog 10 eller 15 år vad det var. Men vi kan ju tycka så här att ja, men indianerna i Amerika och folket på Hawaii och kineser och australienare och andra såna här australnegrer och såna, hur skulle man kommit dit på en generation? Ja, Gud visade det här. Han kunde ta Filippus och flytta honom från plats till plats. Hade det bara funnits ett heligt gensvar hos folket, så visade Gud, ja, jag klarar det här. Men det gensvaret fattades. Och naturligtvis när en efter en av de gamla pionjärerna, som det brukar heta, går i graven här, så kommer naturligtvis frågan, vad i all sin dar blev det av den här profetian? Då hamnar vi i andra Petrusbrevets tredje kapitel. Där börjar vi läsa från början de första fyra verserna. Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära, och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen och få er att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar, hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Haha, ni hade fel. Haha. Jag tror det var en realitet redan när brevet skrivs. Och inte minst då. För församlingen hade levat i en sån intensiv förväntan att inom en generation kommer Herren tillbaka. I Thessalonike till och med slutade folk att arbeta, för de tyckte det att det kan ju inte löna sig att gå här och knega, vi bara väntar på Herren. Men vi hoppar 99 versen. Det är inte så som så många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Alltså, det är för er skull som Herren dröjer. Därför att ni har ännu inte fört ut budskapet så som det skulle föras ut. Och Herren vill att alla ska få chansen att omvända sig. Petrus säger inte att det är av barmhärtighet mot er som jag skriver till som Gud dröjer. Därför de var ju redan omvända. Utan han säger det är för er skull, det vill säga för er försumlighets skull som Herren dröjer. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlakropparna försvinna med dån. Himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Genom bön och genom att gensvara och låta budskapet gå ut till alla folk. Det är för vår skull som det har tagit lite längre tid än det hade behövt göra. Men Herren överger aldrig sin avsikt. Det han inte får genomfört i en generation, det kan han göra i en annan generation. Det avsikten står kvar. Men behovet av gensvar står också kvar. Halleluja. Nu tar vi rast.